Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Den 20 februari 2017 avlossar polisen ett varningsskott efter att det blivit utsatta för stenkastning i samband med gripandet av en efterlyst person i Rinkeby. Trots fortsatta oroligheter i området har polisen dragit sig tillbaka. Och situationen blir livsfarlig när en utsänd fotograf plötsligt slås till marken och misshandlas av ett ungdomsgäng.
Och så bara ser jag honom falla ner. Det enda jag hör är bara att han faller ner mot marken. Så jag börjar ju springa liksom. Och det är återigen där adrenalin. Så jag skriker ju bara. Jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad jag skriker. Men jag skriker ut någonting.
Du lyssnar på Hjältarna med mig, Jenny Burman. Och i det här avsnittet får du följa med till Rinkeby-kravallerna och möta Shaima Hakam som visar stort civilkurage när hon stoppar misshandeln och räddar mannens liv.
Så jag böjer ju mig över honom som om min rygg liksom ska skydda honom. Och jag försöker söka kontakt. Han ligger ju på i fosterställning och skriker.
Specialgäst i avsnittet är Alexander Tilly som är legitimerad psykolog med inriktning inom konflikt, hot och våld. Och som bland annat har erfarenhet från arbete inom polisen. Välkommen säger jag till dig som lyssnar. Här kommer Shaimas berättelse. Shaima är född och uppvuxen i Rinkeby. I vårt möte ger hon en ljus bild av förorten. Hon trivs. Här finns hennes vänner och familj och sedan ett par år tillbaka driver hon en butik mitt på torget. Och precis som i alla mindre samhällen blir den som driver affär på torget ett känt ansikte för många. Att Shaima lyckas ingripa och stoppa den pågående misshandeln beror på mod, men troligtvis också på hennes pondus och ställning i Rinkeby. Måndagen den 20 februari börjar som en helt vanlig dag. Klockan är strax efter 7 på kvällen och Shaima låser sin affär och går hemåt. Men bara efter en knapp timme får hon ett samtal från en vän som säger att det brinner på torget.
När jag hör att det brinner på torget så tänker jag ju någon butik eller så. Så jag springer ut till min butik. Det ser inte så oroligt ut. Så jag kliver ner i torget, jag ser över torget. Det brinner ju inte någonstans. Så jag förstår inte. Men sen så ser jag massvis med grupperingar som springer mot torget, andra sidan torget då. Och då ser jag och känner av lukt av alltså eld. Så jag börjar ju småspringa lite. Och då känner jag hur jag hyperventilerar också. För att jag börjar se att det är oroligt. Jag känner av det i kroppen. Det är inte det här som jag sa till innan, det här ljusa Rinkeby. Helt plötsligt är det jättemörkt, men det finns lampor. Men det är fortfarande jättemörkt.
Shaima försöker få en överblick över situationen och förstå vad det är som händer. Några år tidigare upplevde hon Husbykravallerna, som är ett av Stockholms största upplopp. Upptakten till det var att en 69-årig man sköts till döds av polis. Och nu bävar hon för att någonting liknande har hänt igen. Och hon är inte ensam om att känna oro och olust inför situationen.
Jag går och det är folk som går snabbt. Vissa går tillbaka, vissa drar i sina ungar, alltså små barn. Vissa med barnvagnar bara springer liksom. Så ser jag däck som brinner, bilar som brinner. Folk i så här bandanas, alltså de har så här små halsdukar över näsan. En huvudtröja, luva, så att man ser inte vem det är. Svarta jackor, alltså du vet. Så det är ganska mörkt också.
Blev du rädd av att se folk i bandanas?
Nej, rädd skulle jag definitivt inte säga. Alltså, nej. Så det här är folk jag växt upp med. Jag känner dem, känner deras familj. De skulle inte bara ta en kniv och hugga mig i magen liksom. Men Rinkeby är ju min comfort zone.
I takt med att de pratar med allt fler personer på torget förstår hon vad det är som har hänt.
Sen får jag bara veta att polisen hade gjort ett ingripande tidigare under kvällen. Där de försökte arrestera en efterlyst person. Och det hade lett till att de hade hamnat i tjaff, som man säger så, med ungdomarna. Som sedan hade lett till att polisens version var att ungdomarna kastade sten på polisen. Ungdomarnas version var att polisen var utåtagerande, vilket gjorde att de ville visa att det var de som liksom bestämde just i deras område. Och vilket gjorde att polisen då kände sig angripna eller underlägsna. Så vilket de var tvungna att visa vi styr. Och då avlossade de ett varningsskott.
Det som händer nu betraktar många eldsjälar och boende i Rinkeby som ett svek. För trots att oroligheterna inte visar någon tendens att avta, avviker plötsligt polisen. En handling som de senare också fått mycket kritik för.
Ja, men jag är ju bara frågsam, för jag är så här, om inte polisen kan gripa in nu, vem är det som ska göra det? Vem?
Varför kommer de inte tillbaka?
För de hade fått order tydligen av deras chef att inte gripa in, utan backa tillbaka, omorganisera, planera
och
sen igen. Gå in igen. Ni har inte tid att backa och omorganisera och kalla förstärkning. Vi pratar om ett par ungdomar som är arga och visar sin aggression. Ni kan inte ta hand om dem. Ni kan inte begränsa dem. Hur ska ni göra om det är terrorattentat? De här ungdomarna hade sån dålig energi. Alltså sån dålig aura att det spred sig över hela torget. För att jag började se vilken utsträckning det här är på väg mot. Det här är inte på väg mot någonting bättre. Det kommer bara bli värre och värre. Och det kändes som att de bara testade sina gränser. Hur långt behöver vi gå för att polisen ska komma? Vi har ju 4 ingångar på Rinkeby torget. Så då ser jag bara hur de försöker gå till varje ingång och se om det är där polisen kommer inifrån. Och där, och så kommer de bara tillbaka liksom. De blir mindre, de blir mer. Fler ungdomar kommer, fler ungdomar går.
Shaima pratar med ungdomarna för att lugna ner situationen så att inte läget ska eskalera ytterligare. Vid flera tillfällen ringer hon polisen som svarar att de fått order om att avvakta. Shaima upplever att hon och de andra eldsjälarna är helt utlämnade utan någon som helst uppbackning att vänta. Som av en händelse tittar hon upp och ser en man komma gående. Hon ser direkt att han inte hör hemma i Rinkeby.
Och sen så ser jag bara en kille som kommer ut från tunnelbanan, eller om han, jag vet inte vart han kommer ifrån. Från någon sida kommer ju han.
Hur ser killen ut?
Svart jacka, krulligt kort hår. Eller jag skulle sagt axellångt krulligt hår. En svart jacka, en svart skjorta, svarta byxor. Men jag har ju också lärt mig att iaktta saker och ting. Små saker. Vilket gör att han kändes inte så jätteförorten för mig liksom. Så jag bara, oj. Och sen så bara vände mig bort liksom. Eftersom man är så pass utsatt i förorten så lär man sig att nappa signaler redan vid barns ben. Vad är det som ser annorlunda ut? Vem tillhör inte? Man ser ju det direkt. Jag skulle se en civilpolis på 1 kilometers avstånd fastän inte jag gör kriminella handlingar. Jag har aldrig varit dömd. Men det är ju bara ett sätt man lär sig.
Och det är fler än Shaima som har lagt märke till mannen. Och plötsligt händer det som inte får hända. Mannen blir attackerad av ett ungdomsgäng.
Och så bara ser jag honom falla ner. Det enda jag hör är bara att han faller ner mot marken. Så jag börjar ju springa liksom. Och det är återigen där adrenalin. Så jag skriker ju bara. Jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad jag skriker. Men jag skriker ut någonting. Och då så kommer en annan kille liksom, och jag börjar ju dra i de här ungdomarna. Jag vet inte vem är vem, Jag bryr mig inte om att veta vem är vem, utan för mig är det bara att jag måste komma in i kärnan. Och kärnan är den här killen jag såg innan i en sekund. Jag ville bara nå honom, alltså in med min hand liksom, och bara tjuff, ta bort alla andra.
Han, du tänker på vilken fara du utsatte dig själv för?
Nej. För att jag såg vilken fara han var i. Så jag började bara dra i dem. Jag vet inte vem det är jag drar i, men jag drar bara i folk. Puttar bara liksom, skriker. Sluta, lägg av. Han är från Rinkeby, säger jag bara. Vissa tittade ju på mig liksom. Jag fick ju ögonkontakt med typ 2-3 stycken som var så här: oj, det är Shaima som är här.
Det är omkring 15-20 personer som deltar i misshandeln. Och tack vare att Shaima är ett bekant ansikte och en respekterad person i området lyckas hon ta sig fram till mannen.
Och då så ser jag hur han ligger i fosterställning. Samtidigt som jag försöker få ögonkontakt med just honom så känner jag kvar, alltså jag vill fortfarande analysera hotet. Så jag vänder ju mig fortfarande bakåt för att se om de finns kvar, om de är på väg tillbaka, om de liksom ska, alltså ja, men kasta mig ner mot honom. Så jag böjer ju mig över honom som om min rygg liksom ska skydda honom, och jag försöker söka ögonkontakt. Han ligger ju på i fosterställning och skriker.
Personen som blir misshandlad visar sig vara en fotograf som arbetar på Dagens Nyheter. Och även om misshandeln är över så måste han sätta sig i säkerhet så snabbt som möjligt.
Vi har 30 sekunder på oss. Vi kanske har hela dagen. Men jag kommer inte chansa på att de inte kommer tillbaka, utan vi har 30 sekunder på oss. Du ska upp, du ska härifrån liksom. Det var prio ett. Jag bara, gå bara härifrån. Jag bara, en ambulans kommer inte ens komma för dig. För jag hade ju ringt 112 innan. Så jag visste ju, de kommer inte komma nu. Så jag ville få bort han därifrån. Så jag tar i honom, skakar honom liksom, och bara titta på mig. Gå härifrån liksom. Och han bara, var ska jag gå? Jag skiter i gå bara. Så han säger ju, var ska jag gå? Och jag pekar bara mot ens, alltså jag vet inte. Så jag bara, ditåt.
Men hon litar inte på att den misshandlade mannen har koll på läget. En bit bort ser hon en kille som hon känner till från området. Hon ropar till honom att följa mannen en bit på vägen.
För jag vet ju inte liksom, om han går själv och du vet, han för höger och vänster, lite ont i huvudet, lite yr. Och så bara ser någon annan honom och tänka, oj vilket enkelt offer. Nu, vad roligt, nu hoppar vi på honom igen. Så jag ville bara att någon skulle följa med honom. Så återigen, den här killen känner ju mig också, så han säger ju inte ja eller nej, utan han bara, okej.
Så snart Shaima fått mannen i säkerhet försöker hon på nytt skapa sig kontroll över situationen. I det här läget är hon bara arg. Hon är arg på polisen som inte är på plats. Hon är arg på ungdomarna som förstör. Hon känner sig till och med arg på mannen som nyss blev misshandlad, som tagit sig till en farlig plats med en kamera i högsta hugg.
Jag går ju bara fram och tillbaka, in i tunnelbanan, in under tunneln. Jag vill ju bara se liksom hur situationen är runt torget. Jag hoppades bara på att de skulle bli jättetrötta och gå hem. Det började ju duggregna lite. Och sen så kändes det som att det började bli lite lugnare. De hade lekt färdigt, vissa av dem. Andra kanske hade fått ut sin aggression och hunnit lugna ner sig. Och tänkt så här, polisen skiter ju i oss. Nu har vi fått det bekräftat. De bryr sig inte. Sen så blir det jättelugnt på centrum, på torget. Nu är det bara några ungdomsvärdar, några SL-värdar och ja, men lite rollfigurer i Rinkeby om man säger så. Inga ungdomar kvar.
Polisen anlände till platsen strax före midnatt. Läget har då lugnat ner sig, men skadegörelsen på platsen är stor. Butiker har plundrats och bilar har satts i brand. Polisen har inte bara kritiserats för sin frånvaro, utan också för att de heller inte lyckades gripa någon person på plats. Alexander Tilly arbetar som psykolog med inriktning på hot, våld och konflikter och har dessutom erfarenhet från arbete inom polisen.
Ja, jag jobbade en period till och från inom polismyndigheten, bland annat på polishögskolan, med att försöka utveckla området konflikthantering. Hur man kan, bland annat kopplat till kommunikation, hur kan man bemöta och hantera spända situationer för att minska risken för våld.
För att förstå mer hur Shaima lyckades ingripa förklarar Alexandra att gängens agerande kan kopplas till någonting som kallas för instrumentell aggressivitet.
Om man ska börja i någon ände. Många ungdomsgäng använder vad man kallar för instrumentell aggressivitet. Och då handlar våld och annan form av aggressivitet ofta om att man passar på för att man hittar någon som är ett lämpligt offer. Och instrumentellt aggressiva personer, och man kan likna det här med andra däggdjur, letar ofta efter tecken på sårbarhet. Och sårbarhet kan innebära att någon är ensam, då är man ett tacksamt offer. Någon är ouppmärksam, då är man ett tacksamt offer. Någon utstrålar sårbarhet med sitt kroppsspråk eller ögonkontakten eller hur man reagerar på olika sätt. Och en fjärde variant är att man utstrålar sårbarhet utifrån hur man reagerar när man blir testad. Och det är väldigt vanligt att instrumentellt aggressiva personer testar sin motpart. Med små hot, att stå nära, tilltal, oförskämdheter, opassande förslag, beröring, ställa sig runt omkring. Och beroende på hur folk reagerar så läser man av om det här är ett lämpligt offer.
Aggressivitet finns i olika former. Och för att vara framgångsrik i konflikter behöver taktiken se olika ut. Och enligt Alexander finns det idag en hel del jobb kvar att göra i samhället, just kring hur vi bemöter den instrumentella aggressiviteten.
Här finns det kunskapsluckor, ska jag säga, inom de flesta verksamheter i Sverige. Därför att om man konsekvent tillämpar de metoder som funkar för upprörda människor i mötet med människor som testar gränser, så räcker inte det. Och det här ser man inom många andra verksamheter. Jag kan ta skolan som ett exempel. Inom skolan jobbar man mycket med lågaffektivt bemötande som funkar väldigt bra när det gäller att avleda, behålla lugnet, förstå bakomliggande orsaker. Och för personer som har autism eller kraftig intellektuell funktionsnedsättning så är det verksamt. Men om man använder sådana metoder som går ut på att undvika konfrontation i mötet med instrumentellt aggressiva personer som testar gränser, då är risken att det uppfattas som precis den sårbarhet som instrumentellt aggressiva personer söker. Och då kan det bidra till att det blir farligare situationer. Så att här behöver man respondera tidigt. Och när vi pratar om den här situationen så har det gått väldigt långt. Det vill säga att det är svårt att respondera tidigt när man befinner sig i liksom ett handlingskedja som har pågått länge. Och här som förtroende, ömsesidiga förtroendet mellan många människor i förorten och polisen och vice versa är lågt. Så det här är en stor, stor uppförsbacke för att man historiskt har förlitat sig på strategier som inte funkar eller som inte räcker i mötet med instrumentellt aggressiva personer. Med större kunskap om vad som driver människor som är instrumentellt aggressiva så kan man respondera tidigare och därmed slippa hamna i så trängda situationer. Det kan minska behovet av våldsanvändning därför att det finns ofta fler möjligheter tidigt i ett konfliktförlopp än om man låter det gå för långt.
Efter ett tag när polisen inte varit där så försvinner folk från platsen och det lugnar ner sig alldeles av sig självt. Vad är de psykologiska faktorerna? För jag kan tänka mig att hade polisen kommit dit så kanske det hade blivit ett annat förlopp.
Ja, så det är ju knepigt det här. Därför att det finns ju många exempel på när folksamlingar vill ha någon form av motpart. Och när det finns en motpart, då finns liksom en motivation att angripa och fortsätta. När det inte finns någon synlig motpart så kan motivationen minska över tid och så skingras folk. Men den andra sidan av det här, det är ju att även om det då på teoretiskt plan innebär att då kan polisen backa undan så kommer det lugna sig efter ett tag. Det får ju också många negativa konsekvenser. Nämligen, det innebär att skadegörelse kan äga rum, att man inte prioriterar att skydda, om det nu är bilar, egendom och andra som utsätts. Och det kan ju i sin tur urholka förtroendet för polisen. Även om man då tänker att det skapar mindre våld om vi drar oss tillbaka. Så att det här är ju ganska komplext och vad är viktigast och vad får det här för konsekvenser nästa gång och nästa gång?
Upploppet och polisens agerande uppmärksammas i media och Shaima blir intervjuad. Hon träffar också några journalister från Dagens Nyheter som tackar för att hon räddat livet på deras kollega.
När det blir upplyst i media får jag ett samtal av hans pappa som tackar jättemycket. Utan dig hade jag kanske inte fått träffa min son igen. Ja, men jag kommer till dig. Får jag träffa dig när jag kommer? Ja, du är jättevälkommen. Liksom.
Jag blir så glad.
Sen så kommer ju själva killen till mig 2 dagar efter. Och när han kliver in, jag bara, jag känner ju igen den här killen. Vart har jag sett honom? Men jag fattar ju inte. Och så bara ser jag att han håller blommor. Och du vet, och bara, får jag krama dig? Och jag bara, han bara, det är jag liksom. Du vet, tack så mycket. Och nu har vi ju kontakt. Vi har gått ut och fikat, vi käkar, han skriver böcker, han har sagt till mig att skriva en bok själv. Han kan bara då liksom kliva in i affären och bara hej, hej liksom. Och det känns ju skönt.
När du kramar om honom då, vad kände du i det ögonblicket?
Tack Gud att jag gjorde som jag gjorde.
Chaimas tillit till polisen har fått sig en törn. Hon menar att det kommer dröja innan hon återfår förtroendet för polisen. Hon och alla andra laglydiga medborgare lämnades i sticket den kvällen, trots rop på hjälp. Lika utlämnad var också mannen som hon räddade. Han lyckas efter hennes ingripande fly till sin bil.
Sen så ringer han ju 112 för att de ska skicka ut en ambulans. Och de säger att de inte kan skicka ut någon hjälp. De får inte. Så han får ta sig till närmaste liksom, utanför Rinkeby och ringa. Eller så får han åka in själv. Han blir jätteförbannad enligt honom.
Det måste ha varit helt livsfarligt.
Han körde mot rött, alla röda.
Nu har ju ni en relation då sedan ett år tillbaka och ni ses med honom mellan dem. Har han betytt någonting för dig på något sätt? Alltså ert möte, har det gett dig någonting?
Ja, faktiskt. Han uppskattar mig mer än vad jag uppskattar mig själv. För att han är så här, ah, men du förstår inte vad du har gjort liksom. Och jag är så här, men jag har inte gjort något. Han säger jo, och du vet, jag ser upp till dig och du vet så här. Och jag säger nej, vi är lika gamla, du vet. Vi har åstadkommit lika mycket fast på olika sätt. Men i slutändan är vi alla människor liksom. Och han säger nej, men du vet. Så när jag känner att min självkänsla är på väg ner, brukar jag bara ringa honom, så brukar han säga ja, men du vet, och bara ting 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 så här. En boost som jag får.
Tusen tack för att du har lyssnat på Hjältarna. Glöm inte betygsätt och skriv en recension i iTunes. Då hjälper det nämligen fler att hitta hit. Ta hand om dig och visa omtanke och ingrip med förnuft så att du inte sätter dig själv i fara. Tusen tack till Chaima och Alexander för kunskap och inspiration. För klipp, mix och ljuddesign står Erik Magnusson. Och jag heter Jenny Burman, och vill du höra av dig till mig så når du mig på Civilkuragebyrån. Vi finns på sociala medier och på civilkuragebyran.se. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!